Hembygdspodden från Odensjö socken.
Ja, men är inte det något där? Ser du där?
Där ligger den, där kan man se. Den sticker upp under ytan en sten. Är det en gravsten eller vad är det?
Ja, det är frågan.
Idag befinner vi oss på Odensjö kyrkogård här i Hembygdspodden, och vi ska prata dels om kyrkogården själv och gravarna här, men också lite grann om det som är på gång här nere med inventering. Och vi ska träffa en kille som heter Jan Olof som finns på kyrkogårdsförvaltningen, som kommer att berätta lite grann om såna här begrepp, ni vet, gravrätt och annat som man bör veta. Det är snart allhelgona, du?
Ja, det är det. Det är en högtidlig och fin helg, tycker jag.
Mm, jag gillar dem. Jag gillar att gå hit på allhelgona, för alla ljusen är tända på kyrkogården där vi är nu.
Ja, precis. Det är så vackert. Mm. Och sen är det fint det där när man går dit och tänder ljusen och sätter dit lyktorna och gör det lite fint och sådär. Mm. Det är högtidligt då. Och ja, jag kommer ju inte härifrån, men det är ju ändå... Nej, det gör jag ju inte, men på något vis när man har bott här så många år så får man ju ändå relationer till en del av gravarna här och de personerna som ligger där.
För det är faktiskt den högtid på året och folk är mest också på kyrkogårdarna, tror jag. Då man verkligen besöker kyrkogårdarna. Vi har gjort så många poddar nu. Men jag, för mig är det när jag går förbi vissa av de här gravstenarna. Då kommer jag ihåg de här personerna som jag aldrig har träffat i hela mitt liv.
Nej, precis. Och nu har man hört historien om dem och fått lära känna dem genom att andra har berättat om dem. Mm. Det är jätteroligt.
Vi står ju vid en grav här nu. Johan Johansson och hustrun Albertina på Pilsbo. Om ni lyssnade på vår förra podd från just Pilsbo, där vi pratade om Bertil och ladan, så fanns det, minns du det, Gunnar berättade? Och gullig också om kvinnan.
Ja, ja, jag minns henne. Ja. Hon som hade bason till toalett.
Toalett, precis. Hon bodde i undantagsrummet där. Och hon var ju svärmor till Edith, en av systrarna här borta. Essa, brödernas syster då. Ja, nu är det mycket släktskap här då. Men jag minns henne bara som en figur där som satt i undantaget och sålde huset till sonen. Och gick i bason där och pojkarna satt och tjuvtittade när hon gick ut där. Ja. Här ligger hon, Albertina. Mm. Men det här står en skylt också.
Ja, precis. Och här står det ju då att gravplatsen har återgått till kyrkogårdsförvaltningen.
En liten sån här svart plastlapp som man kan se på gravarna här på Odensjö kyrkogård om man tittar till. Vad betyder det då?
Det betyder ju att gravrätten har gått ut på den här. Det finns ingen som är någon släkting eller så som längre betalar för rätten att graven ska finnas kvar. Utan den går tillbaka till kyrkan helt enkelt. Och det är nu kyrkan som äger stenen och platsen.
Och så ser man dessutom att den ligger ner. Den ska ju stå upp. Den här. Varför är det så många? Det är något som slår en när man går ner på kyrkogården. Att det är så många stenar som ligger ner. Varför gör de det?
Ja, antingen ligger de ner eller så är de uppstagade och det är gjort ett spännband runt och så. Mm. Och det är ju säkerhet. Det hände ju en väldigt tragisk olycka en gång där det var ett litet barn som skadades av en fallande, eller dog av en fallande gravsten. Och efter det så har man väl ännu mer stärkt det här att stenar ska inte kunna trilla. Och många av de här lite äldre då, så är de ju, om jag förstått det rätt, så har de varit limmade med något typ av lim. Eller
dubbade med järndubb då, ja, som har rostat med åren och så.
Ja, precis. Att i alla fall är de ju rackliga och kan välta. Och då är det säkrare att antingen fästa upp dem eller fälla ner dem och lägga dem ner.
Mm. Och då blir det så här att de ligger ner. Så här ser det ut över kyrkogårdar över hela Sverige. Kan man ju tycka är lite sorgligt att stenar ligger ner och stenar är stagade. Men det är klart att det finns ju, precis som du säger, en väldigt allvarlig anledning till det. Men frågan är vad man gör sen för att göra någonting åt det. Vi ska prata mer om det, för vi har haft ett möte med kyrkogårdsförvaltningen nu? För det pågår här någonting. En inventering nu i Odensjö.
Ja, precis. Man gör en kulturinventering, alltså av alla gravar som är som har gått ut, om man säger, gravplatser som har gått ut, och tittar över dem och ska se vilka som har ett kulturhistoriskt värde. Och några av dem kommer att kunna sparas som så kallade kulturgravar då. Och de har då antingen ett väldigt högt värde på grund av att det är väldigt gammal. Alla gravarna som är från 1800-talet skulle ju alltid sparas. Det kan också vara att det är en väldigt fantastiskt fin sten på något vis. Något utmärkande när det gäller det. Men det kan också vara något lokalhistoriskt, att det är en person som är begravd där som betyder någonting väldigt speciellt för bygden.
Och det är det vi håller på med nu faktiskt. Vi håller på att samla historier om människorna som ligger begravda på Odensjö kyrkogård. För att kanske om möjligt det kan bli kulturgravar. För det finns ju jättemånga som ligger här som har betytt jättemycket för den här bygden och påverkat eller satt spår på sätt som de flesta kommer ihåg.
Ja, precis. Och det är jätteroligt. En del tycker vi ju, vi kanske har pratat om i våra poddar till exempel.
Flera av dem.
Ja.
Vi har till exempel Ståle, han ligger här uppe. Mm. Den graven är då inte uppsagd.
Nej, det är den inte. Den har ju inte gått ut. Och där kanske det finns en släkt som vårdar hans minne liksom och kommer fortsätta att ha kvar den. Men vi har ju till exempel Axel Mild och Tilda Mild.
Ja, som sitter på våra biaskyltar. Den graven är uppsagd och ägs av kyrkan. Och har en framtid då som inte är given, så att säga.
Nej. Och han var ju båtbyggare och hon barnmorska och betydde jättemycket för Odensjö.
Så det arbetet pågår just nu och ni får gärna vara med i det. Om ni har berättelser om människor som ligger i gravar här nere på Odensjö kyrkogård. Men du, här ligger då Albertina från podd nummer 51. Om Bertil och Ladan på Pilsbo så kan man veta mer om Albertina. Och komma ihåg hennes namn när man går förbi graven då, på något vis.
Ja, och hon ligger så fint här tycker jag. Precis väst. Eller söder om kyrkan här och med utsikt ner över sjön. Precis ner vid muren här. Jättefint.
Ja, jag heter Jan-Olof Karlsson och har jobbat på Ljungbypastoratet heter nu sedan 1984. Började som kyrkosarbetare och sen var jag förman ett antal år och nu är jag administratör och leder lite projekt också inom kyrkosförvaltningen. Ja, gravrätt. När en person gravsätts i en grav, då blir det automatiskt 25 år då. Skulle en person gravsättas där efter 10 år, då förlängs gravrätten automatiskt 25 år. Och när de här 25 åren har gått så går det ut ett brev till den som är gravrättsinnehavare om man vill göra en förnyelse. Och som det är idag så är en förnyelse, det gör man på 15 år och kostar 1000 kronor då, för de här 15 åren.
1000 kronor, 15 år alltså?
Ja.
Ja,
det gör det.
Men just nu är det ju på vår kyrkogård här, det är väl ett hundratal va, Tia, nästan uppsagda gravar tror jag.
Ja, det är nog ungefär runt 100 där vi som då saknar gravrättsinnehavare.
Men du, om man tar på sig en sån här uppsagd grav då, som är osäker, kan man få hjälp med det då?
Ja, då går man ju till väg att man kontaktar kyrkosförvaltningen och då får man information där och då är det ju att måste man ju förnya gravrätten och då är det de här 15 åren man förnyar och betalar 1000 kronor då. Sen får man information hur man kan gå tillväga med just den här säkringen av gravstenen då.
Men det bästa för er, om jag fattar det rätt, det är att det finns en gravrättsinnehavare.
Det är jättebra, för då... Då slipper vi ha så många gravar, om man säger så. Alltså, sen är det ju, alltså, som jag sa innan, med att att det finns gravar som har på alla gravar, det kommer det aldrig ske, om man säger. Men ju mer som kan bli gravar som har, desto bättre är det. Det är ju lite grann det här med en gravsten. Alltså är man gravrättsinnehavare, då är man ju, då äger man själva gravstenen. Det är ju ens egendom. Däremot är vi ju ansvariga att gravstenen ska vara säker. Men det är ju ändå det, själva gravrättsinnehavarens egendom. Så vi kan inte göra hur vi vill med den, utan vi måste fråga en gravrättsinnehavare med, om man säger så. Så att okej, att vi ska göra någonting.
Men när man pratar med folk så är det ofta det man hör ofta, tänker jag, det är folk som säger så att jag har inte tid att åka dit och sköta om den, så jag kan inte ha kvar gravrätten. Vad tänker du när du hör sånt?
Nej, men den frågan kommer upp rätt ofta, och stora problemet tror jag är att de ska plantera blommor och så här på en gravplats då. Men jag brukar väl lite grann det här säga att man kan ju, man behöver inte ha vårblommor och sommarblommor, man kanske kan ha perenna växter som sköter sig mer självt, om man säger. Man kan också kanske ta bort rabatten och bara ha gräs där, då sköts ju av kyrkosvaltningen. Men man har ändå en gravplats kvar och man kan åka dit där, ja, en, två gånger om året, och man kan sätta en lös blomma när man är där, och man kan lägga en krans där alla helgon och tända ett ljus när man är där. Men ändå har själva platsen kvar och gravstenen då.
Man behöver inte ha en rabatt liksom.
Nej, det är inte nödvändigt. Nej, det är det inte.
Det sitter i hårt i många, tror jag.
Ja, men det tror jag också med. Alltså, det är, många vill att det ska vara kanske blommor. Det är nog något gammalt också, lite grann så här. Men nej, det behöver inte vara någon rabatt, utan man kan bara ha platsen kvar och ha gravstenen.
1000 kronor för att en grav ska kunna vara kvar i 15 år, det är ju...
Det är inte så mycket pengar. 1000 kronor är mycket pengar, men det är 75 kronor per år ungefär man betalar då.
Ja, så slår man ut det på den tiden så är det ju inte så mycket.
Nej. Hur många gravar har du?
Jag har en halv som jag delar med dig.
Vi har en grav ihop här borta. Det är faktiskt Frida som ligger i den graven. Frida Lorentzon, som var en sån där grav som var uppsagt, som vi tog tillsammans då för att den skulle få vara kvar. Du har hennes hus?
Ja, precis. För att jag har hennes hus och känner att jag känner henne på det viset. Och du är släkt.
Jag är släkt på långt håll. Ja. Och sen har jag ju tillbringat några timmar med Ingrid i Gossut som är död nu. Men hon berättade mycket varma ord om sin, om sin släkting Frida och hur det var att träffa henne. Så det är en fin berättelse och en fin kvinna på något vis som får leva vidare på kyrkogården i Odensjö. Och känner ni igen en släkting här nere så, eller någon person som ni vill ska finnas kvar, så hör av er till kyrkogårdsförvaltningen och ta på er en gravrätt. Vi har ju hört Jan-Olof berätta om gravrätter. Det är ju en juridisk koppling, men den innebär ju inte så mycket ansvar, eller vad tycker du?
Nej, alltså låter man det vara som det är, för nästan alla de som är uppsagda så här, där är det ju bara gräs runt. Och låter man det vara så, inte göra någon liten plantering eller något sånt där, så sköts det ju om. Den står där, man klipper runt och sköter om det på det viset. Man kan sätta en lykta vid allhelgona eller kanske en liten blomma eller en krans vid det tillfället. Men jag tänker vi måste ju också berätta om QR-koder.
Just det, QR-koder. Om ni kommer hit på allhelgona, då kommer ni att se det.
Ja, precis. Då ska ni vid några utvalda stenar kunna hitta en liten skylt som står där med en sån här QR-kod. Då. Använder du din telefon? Ofta funkar det med kameran, tror jag. Blir du kopplad till kyrkoförvaltningens deras hemsida? Och där finns det, kan man trycka på play. Och sen kan man lyssna på en historia om personerna som ligger under på den graven.
Vi håller på. Jag tror 8 hoppas jag vi ska få färdiga. För vi jobbar ju ihop hembygdsföreningen, hembygdspodden faktiskt, med kyrkan. Och delar med oss av de berättelser vi har fått in från er under åren här. Så de ska vara tillgängliga också. Men jag testade, för jag blev Carl Magnus Gripenhed som jobbar just med personernas historia. på kyrkogårdarna runt om här i Ljungby kommun. Han visade mig det där och det var jätteenkelt. Man gick fram med kameran på sin smarta mobil, håller kameran mot QR-koden och så kommer det upp en liten gul flidelup, en liten text. Mm. Så duttar man till på den och så är man rakt på en sida där man kan trycka play och så kommer det en röst. Mm. Det är lite fascinerande.
Ja, jättekul. Och tänk att det, vi hoppas ju att vi kan få upp ännu fler sådana där så småningom. Och, mm. och det blir ju att, på något vis att levandegöra kyrkogården.
Ja.
Att, ja, alltså de som ligger här begravda kommer att berätta lite om sig själva nästan, kan man säga. Inte med egna röster kanske, men...
Fast i vissa fall är det ju inte helt omöjligt heller.
Nej. Nej, det stämmer.
Tänk att få höra Levi vid Levis grav. Det hade väl varit...
Ja, det hade varit jättefint.
Mm. Ja, komma ihåg hans röst.
Ja.
Många av de här historierna kommer faktiskt från Ingrid i Gorshult. Så hennes röst hittar ni på kyrkogården nu. I olika sammanhang där hon berättar. Alltså lagom till allhelgona då. Okej, så att om ni håller utkik efter såna här QR-koder. Ni vet, såna här kvadratiska med svarta och vita fält på. Så håller ni mobilen mot dem. Tryck på gula fältet. Så får ni en berättelse. Men du är ju byggnadsantikvarie, alltså du har ju faktiskt kartlagt och skrivit om den här kyrkan och kyrkogården.
Mm. Ja, jag har gjort ganska många kyrkogårdsinventeringar. Jag började redan tidigt och gjorde Tegnérkyrkogården i Växjö. Oj. Jätteroligt, men oj vad många stenar det är där. Men jag, det var ett projekt som var igång då på 2006-2007 någon gång där. Då stiftets alla kyrkogårdar skulle inventeras. Och Smålands museum fick, bland annat då fick det som uppdrag. Och då gjorde jag Odensjö.
Varenda sten eller hur funkade det egentligen?
Nej, det var mer att man gjorde en beskrivning av hela kyrkogården och sen gick man kvartersvis och beskrev då liksom kvarteren, vad det var för typ av stenar och hur det såg ut och sådär. Och sen kanske då plockade ut att, ja, att det var några stenar som utmärkte sig lite eller så. Mm. Men det var inte sådär, så inte den typen av inventering som görs nu.
Mm. Men du, vad kan man säga om kyrkogården här? Det här är en gammal kyrka vi står vid nu i Odensjö.
Ja, det är en medeltida kyrka. Och längre tillbaka, eller egentligen ända fram till 20-talet, så var det ju liksom inte, såg ju inte kyrkogården ut som den gör idag. Den är ju inte sådär upprätad och med kvarter och såna här grejer.
Utan, sådär snyggt med gångar och så.
Nej, utan det stod liksom en sten här och en sten där. Och det växte ju, gräset växte ju högt. Man arrenderade väl ut slotten, tror jag. Alltså att man fick liksom köpa slotten. Så det var alltid någon liten gubbe och tant som var här och...
Skörda gräs
ja,
alltså?
Ja, precis. För det var ju mat till djuren. Givetvis. Det växte kanske bra också.
Så gick man med lie mellan gravstenarna va?
Ja, man slog gräset. Men då var ju, man säger, gravarna kanske framförallt träkors. Och sen var det en liten kulle som man då kanske planterade vintergröna eller murgröna på och sådär.
Det är en helt annan kyrkogård när man blundar ögonen och ser det framför sig med vildängen och kullarna och träkorsen och... Fanns det en kyrkogårdsmur då också, eller?
Ja, det gjorde det. Det fanns en kyrkogårdsmur. Den har ändrats och byggts till i några olika omgångar. Både liksom förlängts och breddats lite. Och då var det inga grindar. Så vad man kan se på såna här, någon karta som finns från 1690-talet någon gång där, så var det så kallade stigluckor. Och det var små byggnader med en trapp så att man liksom gick över muren.
Man gick över muren? Alltså.
Ja, in genom det där lilla huset och se över, trappa upp och se över och in. Jag vet inte om det hade någon symbolik eller något. Jag vet faktiskt inte. Mm.
Du har visat mig en bild på det där. Och det är verkligen som små porthus med lite torn på. Så några steg upp på muren och så några steg ner. Så kom man in på vildängen då.
Ja, precis.
Ja.
Sen var det ju även lite finare folk kunde ju begravas inne i kyrkan. Så där ska det ju finnas i koret, om man säger, eller inne i kyrkan finnas de här hald och stjärna ifrån Björkenäs då, som där var begravda där.
Vi har ju kungaättlingar här, ja. Gubevas, tvärs över viken här där vi står nu och ser. Vilken kung var det nu då?
Ja, det var väl Erik den 14:e hade väl en frilla som fick en dotter som hette Virginia som fick Björkenäs.
Som ett kungabarn alltså?
Ja, ett frillobarn.
Ett frillobarn hette det på den tiden. Mm. De var ju erkända då, ja, även om det var en så att säga, älskarinna så, ja. så var det ett barn som var erkänt av kungen och bodde tvärs över viken.
Ja, ja, precis.
Det är ett fantastiskt när man tänker på det. Mm. Det finns ju mycket man kan läsa om det här. Till exempel på den här sajten odensjöhistoria.se om man vill söka information om det här. Men de låg alltså begravda här inne då?
Ja, det gjorde de. Mm. Och man har ju gjorde ju någon större renovering någon gång på 20-talet. Och tror jag man gjorde någon utgrävning. Men jag vet faktiskt väldigt lite. Jag tror inte liksom att man sådär självklart hittade de här kryptorna eller så. Men de ska vara begravda där.
Det finaste folket man kunde hitta i kyrkan alltså. Mm. Nu står vi ju bakom en utbyggnad kan man säga. Vi står bakom koret nu, bakom här. För det går ju alltid en gräsklippare i den här byn på något vis.
Ja. Så det... Vi får gömma oss lite.
Vi får gömma oss lite. Men det här koret byggdes ut också rätt sent va?
Ja, det var ju då på 20-talet någon gång där som det byggdes på. Och då förlängde man muren lite och gjorde den lite spetsig så här. Annars var den rundare här på den här sidan. Så kan jag berätta, om man nu pratar om kyrkan och kyrkbyggnationen och sådär. Man gjorde någon renovering, tror jag, runt på 40-talet eller någon gång. Jag vet att Nisse på Nydala, han berättade för mig om att då i själva kyrkans, i murarna i kyrkan, så hittade man små askar, typ cigarrask eller sådär, där det låg ben ifrån små människofoster.
Vad var det?
Det var ett sätt att fick ett missfall kanske och ville att det skulle begravas i vigd.
Men hamna i vigd jord
ja,
alltså?
Ja, precis. Och då stoppade man in på sådana ställen. Så det finns, det är allmänt liksom att det hittas ibland.
Vi står ju här. Så ja. Det kan ha varit här nere i något murhål alltså. Om vi tittar innan 1926, om vi tar oss därifrån bakåt, hur såg kyrkan ut då innan den här utbyggnaden då?
Alltså det är ju en medeltida kyrka. Sen brann den ju på 1800-talets början där. Och då byggdes den ju om lite. Det fanns ju en klockstapel innan och den brann ju också upp. Och då byggde man den här tornet eller vad man ska säga på kyrkan. Så då fick den ju det utseendet som den i stort sett har nu. Mm. Sen den här kordelen då byggdes till senare.
Men hur såg det ut innan koret var här då? Jag har sett en bild med ett fönster på ut mot vattnet.
Det var alltså en rak vägg och ett fönster ut. Och nu blev det ju den här lite mer kupade.
Så då tittade man ut på typ Jättesö när man satt och följde prästen?
Ja. Ja, kunde man nog göra, fast jag tror jag satt lite högt. Kanske svårt att se ut.
Man får titta i himlen istället.
Ja,
men inget krucifix som det ser ut nu.
Nej,
utan på ett annat sätt.
På det sättet som det fanns ju. Krucifixet är ju gammalt, så det måste ju ändå ha funnits. Men det kanske hängde på något annat vis. Mm. Ja, jag kan inte svara på det.
Men sen har muren också förändrats. Den kyrkomur man ser idag när man kommer ner till exempel på Allhelgona. Den har ju inte alltid sett ut så här.
Nej, den har ju byggts till och ändrats. Det har ju alltid funnits en mur, men den förlängdes upp emot prästgården, gjordes den. Så att det ökade man ju ut kyrkogården ganska rejält. Det är ju gravarna lite yngre, om man säger den delen. Och sen tror jag den även förlängdes liksom lite söderut. Och sen här då på östra sidan mot där koret är, så har den också förlängts lite och blivit lite spetsigare då. Så då kommer ju klart den där grinden till där kanske. Så.
Ja, för nu står vi här vid baksidan. Här står ju också många gravstenar.
Ja, det gör det. Här har man ju då ställt upp sådana som har plockats ner. Där det har väl kanske varit så att man, familjen, när man har liksom varit en familjegrav, man har satt dit en ny sten och plockat bort den gamla. Så står det ju också de här riktigt gamla som är från, jag tror det står 1600, 1700 och sådär på dem.
De går nästan inte att läsa.
Nej, jag vet inte, för att man pratar ju om att det fanns sådana här hällar inne i kyrkan, om det har varit att de har legat ner eller om de har stått upp ute. Det är svårt att säga. Ja.
De ser uråldiga. Man får en väldigt stark känsla av tid när man går här på baksidan. Mm. Det är ett tips som ni är här, att gå på baksidan där och se på de här riktigt, riktigt gamla stenarna.
Det finns ju också ett sånt här gjutjärnskors. De var ju, blir ju populära. Man göt väl dem på, kan tänka, Husby och sådana där ställen.
Du berättar ju om den här vildängen och kullarna och träkossen. Men såg det ut så på medeltiden också, alltså? Ännu längre tillbaka i tiden?
Tror du?
Jag tror det. Men egentligen tänker jag lite, ibland ser, om man tittar på midsommarmorden eller något sånt där, så är det ju ofta kyrkogårdar där. De ser ju så där lite, väldigt vildvuxna.
Ja, där växer det, det är rätt vackert. Alltså.
Ja, och stenarna står lite på snedden så där. Och, ja.
Så där kan köpa det, rakt av.
Ja, jag kan tänka mig att det lite åt det hållet såg det ut.
Ja. Som i Midsommar Murders. Ja,
precis.
Men du, vi fick höra en annan historia igår också. Ska vi gå ner här? För här tror jag att vi kan hitta något spännande. Kommer vi ner på den här lilla... Det är inte kyrkbryggan, men det är en udde som går ut precis nedanför kyrkan.
Ja, det är ju den här kyrkudden med sitt rönnbestånd. Det skulle vara... ett av de större i södra Sverige.
En rönnpark som Gulli beskriver det.
Ja. Väldigt vackert är det ju här. Jättefint.
Och en av de saker vi diskuterade igår, det var ju det här med att eventuellt skapa det som kallas, ett fint ord, men lapidarium. Det vill säga en plats där man kan ställa utkänta stenar som en sorts museum, kan man säga. Över både personen och stenarna då.
Ja, precis. Så där var ju något förslag att man kanske kunde haft det här på den här udden.
Ska man gå ut på kyrkudden, ska man följa stigen och sen så kan man titta på de här stenarna då. Om det skulle gå att göra. Men det är inte alls, det var en idé.
Ja,
inget färdigt.
Nej, precis. Nej. Men det hade kunnat vara fint.
Nu står vi på en liten udde som är anlagd faktiskt. Det kan man nästan se att det är schaktmassor som har lagts ut här i något läge. Så står det en stor, stor al längst ut som håller ihop det lite grann här ute. Men om man, nu är vi i kanten här. Nu ska vi se om vi kan.
Nu är ju vattnet rätt högt. Men alltså ibland när man är här nere så kan man ju se såna här socklar från gravstenar.
Ja, det ligger rester av socklar och...
Ja, men är inte det något där? Ser du där?
Där ligger den, där kan man se. Den sticker upp under ytan en sten. Är det en gravsten eller vad är det?
Ja, det är frågan. Om det är gravstenarna som sådana eller om det bara är socklar de har slängt här. Men de tror ju att det kan vara så att man fyllde upp här helt enkelt med gamla gravstenar. Och det var ju också på kyrkogården en hel del såna här ramar. Alltså att man har en ram runt själva graven.
Som man inte har kvar idag, nej.
Ja, precis. Och där man då hade grus eller så inne på den. Det var ju modernt under period. Och kan ju vara sådana också som ligger här.
Det här skulle kunna vara rester av det som hände på 40-talet då. Om vi flyttar oss fram i tiden från 26 ombyggnaden. Vad var det som hände då då?
Vi ska se här. Alltså först var det ju en utvidgning på 20-talet, då när koret byggdes. Och sen på 40-talet så grävdes den om helt då. Och då togs ju alla de här kullarna och det bort och så gjorde man de här kvarteren. Och ganska många, alltså det var väldigt mycket grusgångar. Många, många fler än vad vi har idag. Även lite häckar och
det blir lite formellare liksom.
Ja, man ordnade upp det helt enkelt och skulle ha ordning på det. Och veta var allting låg och sådär. Och jag tror det är Nisse också som berättade om det där, att Men man grävde ju där och man grävde ju klart upp de här döda givetvis. Och fick ju placera ner dem då på platser och så.
Ordning i ledet liksom, ja. Även för de döda.
Ja, måste ha varit ett speciellt arbete att göra, tänker jag.
Och var tog då stenarna vägen? För man ser på bilder från 40-talet att det är väldigt tomt på kyrkogården. Det är liksom raka, fina gångar men inga stenar.
Jag tror att det var så att många hade inte sten. Utan många var det bara ett kors, ett träkors som sen med tiden försvann. Det ruttnade ner och ramlade bort och sådär. Mm. Och sen var det då kanske den här lilla kullen kvar eller så. Men det är klart en del stenar, ja, var försvann de? Ligger de här kanske i sjön?
En teori då? Ja. Det är att de faktiskt dumpades här vid den här udden nedanför kyrkan. Eller att de utgör faktiskt själva fyllet till den här udden. Vi vet ingenting om det här med en spännande tanke att tänka.
Mm. Ja, det är det. Mm.
Vad händer om man gräver ett hål här?
Ja, precis. Ska vi ta hit en spade en mörk natt?
Då tror jag inte att de är glada på oss. Nej. Men på kyrkogårdsförvaltningen. Men det är de är nyfikna, lika nyfikna som vi är, måste jag säga. Ja, vad som kan finnas här. De vill ju verkligen, för den här inventeringen som pågår nu, det är ju verkligen en jakt på historier om de som ligger här.
Ja, det är det ju, verkligen. Och att plocka fram berättelserna om dem och liksom spara det och se vilka är de? Vilka är de här stenarna som nu är lämnade till sitt lite som till sitt öde? Mm. Vilka är det som ligger där och kan vi få fram lite information? Kan vi hitta anhöriga som kanske är intresserade?
Ja, för att ta gravrätten då.
Ja, precis. Det var ju också någonting man gärna ville ha hjälp med.
Ja. För att det bästa för kyrkan, förstår vi ju nu efter att ha pratat med dem så mycket, är ju att alla tar på sig gravrätter helt enkelt. Det är någon som tar hand om graven, som är en privatperson.
Ja, precis.
Eller en förening.
Ja, precis. Kan det ju också vara. Och det är ju både liksom att den då räddas, men det är ju också ett sätt att plötsligt uppmärksamma den igen. Att det faktiskt är någon som
har
en historia till den och känner för den och så. Mm. Det är ju fint.
Ja, det är det ju.
Ja.
Nu är vi här på baksidan. Hör du, jag kan... Håller du den här mikrofonen här lite grann så ska vi bara se. För här är jag nämligen... Åh, titta!
Minne av före detta kyrkovärden Anders Petter Magnusson från Gottsult.
Han byggde alltså huset där min mormor växte upp.
Jaha.
Mm, i Gottsult, där Monica nu bor. Han står här. Den här är en sån här sten då som har blivit flyttad hit. Efter att graven har försvunnit och sagts upp. Men den är nog inte försvunnit.
Nej, precis. Och nu står den till och med bakom en annan, så det är ju inte jättelätt att se vad det står.
Nej, det är det inte. Men de kastar ju inte gravstenar här i Odensjö. Så det behöver man inte vara orolig för. Nej. Så. Men den kan hamna någon annanstans. Det här skulle kunna vara en del av det lapidariet här som vi pratade om innan. Alltså en plats där man ställer upp de här stenarna på socklar så där, riktigt. Och låter dem få vara en del av minnet av Odensjö. Då. Mm. Det låter lite spännande det
här. Ja, visst gör det. Jag tycker det är med.
Jag håller på att smälla fingrarna nu.
Ja, precis. Tunga grejer. Sen annars så tycker jag det är ju fint också när man går här att och då ser man att här är en hel släkt. Alltså de ligger jämte varandra, det är stenar jämte varandra och det står att kanske alla står det Löckna på. Man förstår alla kommer från Löckna och man på något vis är kvar
i sin gemenskap.
Gemenskap fortfarande.
Även efter döden.
Ja.
När det är såna här inventeringar med vad det gäller kyrkogården så är det ju ofta kulturgravar, då tänker man ju ofta på direktörer och präster och fint folk på något vis. Men det är ju inte alltid de som fastnar i minnet.
Nej, verkligen inte. Och det är ju också en sak de tog upp, att alltså en sten med en speciell titel är ju någonting som är roligt, alltså kulturhistoriskt intressant. Och titlar som kanske då är speciella för trakten. Jag inventerade någon kyrkogård där lärt liksom glasriket. Då förstod du ju ofta att de var glasblåsare eller på något vis hade jobbat med det och så. Men här har vi ju kanske framförallt hemmansägare och lantbrukare och den typen.
Och rätt fattigt folk.
Ja, precis.
Kan det bli en kulturgrav då?
Visst kan det det, absolut. Och när man läste den här listan så var det ju en del lite roliga titlar, får jag säga. Jag vet inte, jag tror inte alltid att titlarna står med på själva stenen, utan men man har i gravbrevet skrivet liksom vad det var de har jobbat med eller så. Och det var ju en del som var roliga.
Ja, det var ju, vi tittade på listan, det stod kapitalist och lägenhetsinnehavare, stod det på en.
Precis. Och jag tror att det då var en kvinna det. Och att det var nog kanske en syster som var, om det stod jordbrukare. Och det tycker jag också var jätteovanligt faktiskt. Så den graven där är jag väldigt nyfiken på. Och skulle vilja veta mer vad det var för människa. Det tycker jag skulle vara en berättelse att berätta.
Och en grav som jag vet, där står det ju, ska vi inte gå upp och titta på den? För där står det Backstugjon.
Just det.
Ja. Oh! Katrine.
Ja, Katrine, ja precis.
Katrine ska det talas säga.
Ja, jag tror, de brukar säga det i alla fall i Torap eller i Gällesorp där.
Vi ska gå upp till hennes grav. Ja, det är som man får en sån här bildkavalkad när man går på kyrkogården, tycker jag.
Ja.
Jag ser många av de här människorna framför mig. Eller berättelsen om dem.
Ja, precis. Det ville man ju också ha in. Foto. Fanns det foto så kunde de lägga till det också i sitt arkiv.
Alltså i det här kyrkogårdsarkivet då kan man lägga in bilder också?
Ja, kunde man.
Ska vi se om vi hittar Katrine någonstans. Och där ligger Billys pappa. Här kommer vi fram. Nästan uppåt muren här. Vad står det?
Ja, det står faktiskt donatorn Katarina Persdotter från Gällestorp. 1830-1908.
78 år blev hon nu.
Ja. Hon bodde ju uppe i skogen i Gällestorp. Och hon bodde ju i ett litet torp. Säkert väldigt fattig och sådär. Mm. Själva torpet det finns ju inte kvar liksom, och det går inte att se riktigt var det har legat heller eller så. Men det stod en gran där under, och den stod upp väldigt länge. Det var en väldigt speciell gran med oerhört tätt med grenar, och den kallades allmänt för Katrinegran. Och Katrinegran trillade tyvärr i en storm. Men ligger kvar som ett minne där. Kommer nog ligga där väldigt länge, för det är en mäktig pjäs.
Hans berättade att hon jobbade som tjänsteflicka eller som piga hela sitt liv nere i Gällestorp. Mm. Och när hon var pensionerad, eller så att säga när hon inte orkade jobba längre, då byggde de en stuga åt henne där uppe. Och blev hon Backstugjon då, som står på... Det är en konstig titel, men vad betyder det egentligen? Har du någon aning om det?
Ja, det var väl att man inte hade... Man ägde ju kanske inte liksom knappt det man bodde i.
Nej.
Men sen kan man undra det här med donatorn. Hon måste ju ha skänkt, antagligen till kyrkan kan man tänka sig.
Någonting, ja.
Ja. Mm. Det ska ju finnas, tror jag, register över det.
Så trots att hon var ett backstugjon så tog hon det lilla hon hade och gav till kyrkan då? Mm.
Det har man hört fler historier på andra kyrkogårdar, just sådana här väldigt, väldigt fattiga människor som trots allt liksom la undan en slant för att de skulle ha en grav, en egen grav och en gravsten. Annars hamnade man ju i den allmänna linjen.
Det är också ett sånt där begrepp som dyker upp när man pratar kyrkogårdar.
Ja, eller fattigmanskvarter eller något sånt.
Kanske en bättre beskrivning egentligen.
Ja, och det var ju helt enkelt att man... Ja, någonstans skulle man ju begravas. Och hade man då inte kunnat köpa sig en gravplats så fick man lägga sig i den här allmänna linjen då.
Man hade någon sorts plankvägg också, berättade Gulli, mellan gravarna då. Så man grävde, satte dit en plankvägg, la ner den som skulle begravas.
Och sen grävde man
igen och sen så grävde man upp den nästa gång och så flyttade man plankväggen vidare och vidare. Så det blev smalt.
Ja, väldigt, väldigt tätt låg de ju då. Och det är klart, för vi var ju så himla många som bodde och många som dog, givetvis. Så att det var ju mycket trängre på kyrkogården förr, tror jag, än vad det är idag.
Ja, det är klart.
De sa det att det var i år var det en enda som hade begravts på kyrkogården.
Det är ju också en sorts ironi. Här finns ju mycket lediga platser på poden på kyrkogården. Det dör inte så många per år, alltså. En för året.
Ja, precis.
Det blir inte så stort behov.
Nej, behovet är ju inte stort. Och man har ju den inställningen, förstår vi ju, att alltså gravar får ju stå kvar tills det behövs.
Ja.
Det finns ett behov. Men man vill gärna att någon tar hand om dem. Och de som inte tas hand om går ju tillbaka till kyrkan och kan ju tas, den platsen kan ju tas till vad vi behov då.
Men är ni alltså sugna på att höra fler berättelser om människor som ligger begravda här, så kan ni alltså passa på nu till allhelgona. Då kommer alltså QR-koderna att vara på plats på några av de här gravarna, så ni kan höra om dem. Och dela gärna mer av era berättelser kring människor som ligger i de här uppsagda gravarna. Framförallt de som är uppstagade då. Så kan man bli en del av arkivet för framtiden också. Och det är en fin... Det är en fin tanke, tycker jag, att man kan bevara ett minne på det viset.
Ja, det är det. Och gå en extra sväng och se om ni hittar någon grav som hör till på något vis. Och är det så vill ni så...
Kan ni faktiskt ta hand om den? Ja,
precis.
Man kan väl nästan säga att man kan adoptera en grav. Alltså.
Ja, det är väl fint.
Ett fint,
fint uttryck, att adoptera en gravsten.
Nu sitter vi faktiskt precis vid Ingrid i Gosshults grav här. Där hon ligger med sin Gunnar.
Ja.
Om ni nu kommer hit på allhelgona och tar en promenad så kan ni lyssna på Ingrid när hon berättar om några av de personerna här. Hon är med bland de här berättarna via QR-koderna som vi pratade om innan. Och då kan ni bara hålla kameran från er mobiltelefon, hålla kameran mot de här QR-koderna, så kommer det upp ett litet gult fält, om jag minns rätt, som man trycker på. Sen kommer man till den här sidan där man trycker igång ljudet med en sån där play-knapp som det heter nu för tiden. Ja, kan man lyssna. Kommer du hit på allhelgona eller?
Ja, vi kommer nog komma hit här på kvällen. Mm. Vi ska faktiskt åka in till Ljungby och lyssna på en föreläsning.
Jaha.
Som handlar om minnestavlor och sånt och gravskick.
Mm.
Det ska bli lite roligt. Samma dag så är det ju visning av Gunnars film, eller filmen om Gunnar och hans kistor.
Ja, precis.
Och vi ska besöka begravningsmuseet.
Mycket döden här.
Ja, men det blir det den dagen. För de har alltid det öppet på allhelgona.
Och jag kommer gå ner till mina gravar som jag har precis bakom mig. Ja. Mamma och pappa ligger och resten av släkten.
Vi ska också gå hit och vi brukar sätta upp lykter på alla som vi känner och tända och lite kransar och sådär.
Alltså när jag har en lykta över, då brukar jag sätta den på någon jag tyckte om historien om, kan man säga.
Mm. Ja. Ja, det är fint.
Så en liten extra lykta.
Ja.
döden, som Astrid Lindgren sa.
Ja, precis.
Ja. Då ses vi till allhelgona då, allesammans.
Ja.